Daniel håller på att klicka på en bläckpenna. Det får han sluta med.
Det jag kände det när jag gjorde det. Jajamän.
Han har ganska mycket damp, den ungen.
Det är ingen som märker det, men han har tryckt i sig 10 Valium innan han gick in i samtalen.
Ja. Exakt. Nej, men idag, det här är mitt lugna, ja.
Idag heter det liksom ADHD och sådär och har massa bokstäver. Allt utom IQ. Men på vår tid, då var vi bara skitungar helt enkelt.
Exakt. På Gotland heter det stockholmare.
Vi bondpojkar var inte så jävla mycket sämre.
Exakt.
Nej, men vi norrlänningar, vi blev ju bara satta i skogen tills vi hade lugnat ner oss.
Satt du ut till vargen?
Ja, precis. Sen när de kom ut och hämtade mig, då hade jag ätit upp vargen. Då...
Ja, det var åt andra hållet.
Ja, länsstyrelsen gillar inte det så mycket.
Nej.
Ja, bra.
Du lyssnar på Gin-podden, Sveriges första och största renodlade podd om gin. Jag heter Joakim Lundin och med mig här idag har jag Johan Johansson från Gotland Spirits och Daniel Andrén från Conceptism. Varmt välkomna.
Tackar.
Tack snälla.
Johan, vem är du och vad har du för bakgrund?
Ja, jag är en liten bondpojk från Gotland som i alldeles för tidig ålder började intressera mig för alkohol. Nej, och sen... fanns det väl en liten tradition att man höll på med lite hemmaframställning i mina trakter, så att där började det ju för väldigt många år sedan. Sen är det ett intresse som har växt och växt med åren helt enkelt. Ja.
Och sen var det slut.
Nej, fan. Jag har ju sett de jävla frågorna. Sen när du kommer live här, då blir det helt annorlunda.
Ja, jo, men så är det ju, men alltså, det är okej att ha lite tung häfta.
Jag brukar säga det att jag har ett radioutseende, men jag har fan ingen radioröst heller. Så att,
En minut in.
Men jag tänker, vi kan köra om det där. Kan du berätta lite grann om dig själv och vad du har gjort tidigare?
Ja, nej, men jag är uppvuxen på landet här på Gotland och... jag har drivit några egna företag genom tiden. Jag har ägt grävmaskiner, jag har haft ett byggföretag, jag har jobbat som lastbilschaufför och hållit på med lite varje helt enkelt. Sen har jag varit jäkligt intresserad av sprit också sen unga år.
Är det något speciellt? Vad är det som har, förutom den här ruset så att säga, vad är det som har varit intressant med sprit?
Alltså jag hade ju förmånen att runt omkring mig fanns det folk som höll på med hemmaframställning av alkohol, och det där var ju någonting som verkligen introducerade mig. Och det blev ju där, man lyckades låna en maskin och man gjorde massa sprit, och sen fortsatte det där, och från att det var ruset som det spelar roll så börjar man ju krydda och hade sig och försökt att få det att smaka så gott som möjligt. Det där är någonting jag har varit intresserad av hela livet helt enkelt.
Ja, kul. Men just det här med smaker och så, är det specifikt för just alkohol eller gillar du smaker generellt i livet?
Nej, det är ganska specifikt med alkohol. Alltså jag är helt värdelös på att laga mat och allting sånt där. Utan det har verkligen varit att, ja, sprit, det har jag förstått mig på. Om jag är ute i skogen och plockar kryddor, då har alla visst att jaha, nu ska jag krydda och brännvin. Så det är enda gången jag går ut och i skogen och plockar grödor helt enkelt.
Ja, det låter ju annars lite grann som att du är en hushållsostkille liksom.
Ja, man kan ju... Ja, lite så. Nej, men jag har ju...
Käkar du hushållsost eller är de här lagrade superstarka ostarna?
Det är både och faktiskt. Alltså, jag älskar ju god mat. Det är bara att jag är totalt inkompetent och lagar den själv.
Ja.
Så att
tillämpningen av smaker kommer sig lättare när det gäller alkohol än vad du gör i matlagningen liksom.
Nej, men precis, jag har ju förstått mer när jag smakar på en sak i naturen, så vet jag hur det kommer smaka i spriten. När jag lägger den i en panna tillsammans med mat, då har jag ingen aning om hur det kommer smaka, och det blir oftast fel när jag försöker.
Note to self, bli inte bjuden på mat av Johan.
Nej, men
det är därför jag är tyst.
Det var min bror som lagade mat åt dig mest.
Ja, det är bara ursäkter. Undanflykter.
Daniel, du då?
Ja.
Konceptism har ju medverkat en del här i podden tidigare. Berätta lite grann, vad är din roll och vad gör konceptism egentligen?
Min roll i konceptism är, jag är kreativ ledare. Vilket betyder att jag leder många av våra projekt konceptuellt och strategiskt. Jag är väl involverad i det mesta helt enkelt. Så att det ena dagen så står jag en grillkiosk och testar majonnäs i 6 timmar. Och nästa dag så skriver jag ett hotellkoncept i Köpenhamn. Det är ju helt fantastiskt. Jag får göra både det ena och det andra. Man har ju haft sämre jobb om man säger så.
Ja, det lät ju inte supertråkigt. Det gjorde det inte.
Nej, alltså visst. När jag jobbade på avloppsreningsverket i Uddevalla så var det i och för sig helt fantastiskt. Men jag skulle visa på att några ribbor högre har väl lagt mig, tror jag.
Men kan du berätta lite grann mer om dig själv också? Vad är du för person och hur är det med smak? Är det också en hushållsost-kille eller vad är status?
jag älskar faktiskt hushållsost. Nej, men jag kommer från Sveriges Miami, Uddevalla. Växte upp egentligen med krogfamilj och har väl egentligen alltid på det ena och andra sättet haft liksom foten in i den här branschen. Och flyttade till Stockholm och började jobba krog. Och jobbat där i väldigt många, många år. Och på olika delar och hotell och restauranger och allt möjligt. Och självklart, så jag har jobbat extremt mycket med dryck och drinkar och mat etc. Och sen så startade vi den här byrån Konceptism och vi gör egentligen precis det. Vi skapar koncept och innehåll för besöksnäringen. Vi kommer allihopa ifrån restaurangbranschen så vi tar med oss den kunskapen in i projekt som jag sa, som att öppna hotell, skapa restauranger, vi tar fram produkter och skapar varumärkesidentiteter. Så att så här, vi är väl som sleven i soppan, vi är liksom mitt i grytan.
Ja, men vad kul. Det låter ju jättespännande. Ja.
Det är det faktiskt.
Ja, för er som har hängt med i Gin-podden så vet ni ju också att Konceptism har varit med i det här arbetet med Gin Sweden. Jag vet inte, Johan, fick du vara med där eller?
Ja, vi var med i boken. Ja, vi kom in lite sent om fider faktiskt och vi trodde inte att vi skulle få vara med när de kom, utan vi trodde att vi skulle vara med på en litet hörn bara. Men peppar, peppar, så fick vi ett eget kapitel där, så att det var vi otroligt glada och stolta över.
Ja, det förstår jag. Men nu då, det här samarbetet. Jag vet att det här är en fråga som egentligen har i frågebatteriet senare. Men jag tänker också att det kan vara lite intressant så här att bara säga att ni två tillsammans, det är därför ni sitter där tillsammans idag. Mm. Det är ju att Gotland Spirits och Konceptism har startat ett samarbete tillsammans. Så det kommer vi att prata om lite mer senare framåt här.
Mm.
För tittarna håller jag på att säga, men för lyssnarna som undrar varför sitter de här tillsammans?
Alltså vi träffades ju och kärlek uppstod, brukar jag säga.
Exakt.
Daniel kanske har en lite mer annan uppfattning om det där,
men ja, exakt, det var jobbigt om jag sa något annat. Nej, men det är precis som du säger, våra vägar korsades ju genom boken. Och vi insåg väl väldigt snabbt att när vi träffades att det var väl lite kärlek i första ögonkastet. Vi tänker väldigt likadant. Vi är väldigt, väldigt lika som personer. Men framförallt någonstans delar kärleken till liksom hantverket och sådär. Så att vi hade väldigt trevligt när vi träffades. Och sen så har väl vår dialog fortsatt efter där. Och liksom vi har hållit kontakter när vi har träffats. Så vi har ju på vår byrå rätt stark koppling till Gotland också. Så att vi har ju, det har väl funnits lite saker i kulisserna som har planerats. Och ja, och sen så bara slog ihop oss och satte oss och bara, ska vi titta på någonting ihop? Ni är också lite dumma i huvudet liksom. Och därefter så började vi producera lite gin då. Efter någon blöt kväll nere på ön.
Ja, det behöver inte vara svårare än så. Johan, storyn bakom Gotland Spirits, den vill jag verkligen veta mer om och säkert många av lyssnarna också. Vad är bakgrunden och hur börjar allting och vad är det ni vill uppnå liksom? Det är en sån här multitask-fråga, men
Ja, det började med, ja, det är nog en 6 år sedan, då började vi diskutera, jag och min bror då, att vi vill göra någonting tillsammans på gamla familjegården som bara stod där och alla lokaler som inte utnyttjades och så vidare. Så att då vill vi komma på någonting att göra, men vi hade ju våra egna gig. Jag hade mitt företag, han hade sitt företag. Vi såg ju inte att vi skulle göra någonting på heltid. Min bror driver ett bryggeri till exempel och det är ju någonting som är en färskvara, så att det är någonting man måste jobba med hela tiden. Så därför kom vi ju på det här med spriten, att det är ju inte en färskvara, den mår ju oftast bättre av lagring. Så att då kunde vi egentligen träffas 2 månader om året och koka massa sprit helt enkelt och ha kul ihop och se var det tog vägen. Men Så där började det som någonting. Vi vill göra någonting tillsammans. Vi vill utnyttja lokalerna som vi har. Vi vill ha en kontakt med bönderna i området. Jag menar, det är en gammal bondgård. Vi har drivit den som bondgård. Men vi har gått vidare i livet. Men vi vill försöka och hitta någonting tillsammans där. Och då blev det, då kom vi på det här. Men jag hade ju mitt intresse av att krydda och tillverka sprit helt enkelt. Så att, då föddes idén att vad fan, vi bygger ett destilleri. Sen då för ungefär 5 år sedan, då började vi bygga tillsammans. Då. Vi började göra i ordning lokalerna. Det har ju tagit lång tid. Vi har gjort det på vår fritid. Vi har inte lånat en krona, utan vi har offrat några semesterresor, brukar jag säga.
Ja, ja.
Ja, då började vi ju bygga och planera och färdigställa lokalerna. Och sen körde vi igång helt enkelt.
Vad var tanken när ni drog igång? För om jag får tolka det rätt, så var det liksom ett sätt att knyta an lite till familjens historia, men också att ni kunde hänga ihop där. Men varför blev det just gin liksom? Eller var det inte tanken, var inte det med på kartan från början, utan det var mer...
Vi hade egentligen ingen plan just om gin. Det var att när vi började, när lokalerna började bli färdiga och allting, då började jag ju fundera på vad fan ska vi producera då?
Jag har ju bara lagt 5 år på det här, men vad fan ska vi göra av den här...
Vi insåg att vodka är ju svårt att sälja, för i och med att vi är uppvuxna på landet, det fanns aldrig en tanke på att vi skulle köpa in sprit och krydda den. Alltså, vi är gamla bönder, det kändes som att så gör man inte. Det är ju som att köpa en ko från Irland och grillkrydda den och kalla den för gotländsk. Så för vår del så var det alltid att vi skulle göra allting från grunden själva. Vi känner ju Jonas Larsson i Tebsjö.
Ja.
Min bror bor ju i Järvsö, så att han och Jonas känner ju varandra väldigt väl. Så han har ju varit en liten förebild för oss. Och i vår värld fanns det ju inte på kartan att göra ett halvfabrikat, utan vi skulle göra allting från grunden. För det har ju, allting som vi säljer är ju jäst innanför våra dörrar. För det är ju ändå, det är då man tillverkar alkohol. Det är ju gästen som tillverkar den. Och ja, det började där, och sen började vi fundera på då att vad ska vi tillverka? Och då började jag nörda in mig på olika spritsorter helt enkelt. Min bror älskade ju rom. Men sockerrör är ju svårt att hitta på Gotland liksom. Så att ja, vi behövde börja från vodka helt enkelt. Och då var ju gin jäkligt spännande. Så ja, det vart helt enkelt så.
Skitbra. Alltså vilken story ändå. Så det känns ju som att ni kanske inte hade ett jättetydligt mål, men ni hade bra människor runt omkring er och ni hade en egen idé. Och ja, då är vi här. Gotland Spirits.
Ja, men precis. Sen var det ju också att alla våra marker där, det fanns fullt av jävla taggbuskar, tyckte man. Det drev som ett jordbruk. Men idag, då var det ju enbär, det var slånbär, det var björnbär. Så att allting som man hatade på gården när det drev som ett jordbruk, det var ju en tillgång nu. Det är vår största tillgång helt enkelt.
Ja, men kul att sätt att se också hur det kan förändras över tid. Jag menar, ni var inte sugna på att driva vidare i sin ursprungliga form, men nu gör ni ändå det i en annan form.
Ja, men precis. Vi utnyttjar markerna. Vi har kontakt med grannarna som odlar vårt vete och så vidare. Så att ja, nej, det känns väldigt kul.
Ja, men då kan man säga att ni tar hand om liksom hela produktionen. Ni har basspriten själva och ni tar botanicals själva, eller tar ni och köper in botanicals, eller hur jobbar ni med det?
Ja, det är ju lite blandat. Vi plockar största möjliga mån av botanicals själva, men som enbär till exempel, där köper vi in en del och vi använder det vi hinner plocka, så kan man säga. Men där ska vi behöva ha rätt många heltidsanställda för att hinna plocka de volymerna som görs av med helt enkelt. Men däremot så alla bär och frukter och allting sånt där, det plockar vi själva allting.
Hur är det att jobba med sin brorsa då?
Det är kul faktiskt. Han håller sig på mattan och gör som jag säger, så då går det bra. Nej, det är jäkligt kul. Vi har ju haft lite projekt ihop förr i tiden och vi är väldigt olika som personer och kompletterar varandra jäkligt väl helt enkelt.
Ja.
Så det är våldsamt roligt.
Kul, och jag tänker också det kanske är positivt att han bor på annan ort också. Annars blir man väl trött på familjen liksom.
Ja, men precis. Nej, men jag är ju den som driver den dagliga verksamheten. Och det är jag som då tar fram alla kryddningar och så vidare. Samtidigt som han har en erfarenhet inom, han driver ett bryggeri, så han hade ju koll på alla regler och krav och livsmedelslagar och Han tycker han det är roligare att sitta på kontoren vad jag gör. Så att han får ta mycket av den biten samtidigt som jag då är med den skapande delen och tar fram nya smaker och jobba med den dagliga produktionen.
Vad heter din brorsa?
Peter Johansson.
Hej Peter! En shoutout här också. Han kan inte bara få heta brorsan liksom.
Nej, det är sant.
I övrigt då, Daniel, grejen med gin, varför gillar du gin?
Varför jag gillar gin? Oj. Nej, men alltså, i grund och botten så är det väl så här liksom att gin har ju alltid funnits där. Alltså det är ju svensk nationaldryck nästan liksom. Det är ju så här, den har alltid funnits med. Och sen så när man går upp och börjar jobba i bar och så här så inser man väl mer att gin är ju en fantastisk smakbärare för cocktails och liksom framtagning av smaker och sådär. Så att jag har ju jobbat i många, många, många år med gin, men kanske inte riktigt tänkt med gin som en, inte något man sitter och smuttar på, utan det är så här en fantastisk bas. Och sen så självklart liksom när man helt plötsligt börjar liksom få upp ögonen för liksom svensk gin och liksom börjar produceras lokalt och det är liksom hantverket kommer fram och man verkligen börjar ge sig in i smakerna på gin, så är det ju faktiskt i grund och botten förbannat gott. Så jag är lite så här, hade någon sagt till mig liksom för 5 år sedan, så här, om 5 år så kommer den största sprittrenden vara i Sverige att vi sitter och dricker ren gin på is. Då hade ju liksom, då började huvuden börja rulla på torget i Stockholm liksom. Det finns ju inte. Jag hade varit helt galen om jag hade sagt det. Men det är jättekul att se. Så att, nej, gin har alltid funnits där.
Sen är det väl också att gin är jäkligt mångsidigt. Jag menar, om vi jämför mot vodka som också är jäkligt mångsidigt. Men den är gjord för att smaka så lite som möjligt. Så att där hittar vi inga skillnader. Vi hittar någonting som gör att den sticker ut på samma sätt som gin gör. Gin är jäkligt mångsidigt. Man kan använda den överallt i olika drinkar, men den får variera. Varje tillverkare har sin nisch på den och sin vision.
Ja, exakt. Den tar ju en härlig plats till exempel när vi jobbar med vår produkt och vi testar att göra drinkar och så här. Så att det är ju väldigt karismatisk sprit som påverkar drinkframställning och smakframställning väldigt, väldigt mycket, precis som Johan säger. Så att det är en jätterolig produkt att jobba med.
Johan, där tidigare då när du sa att du tyckte att du blev introducerad tidigt av grannar och din närhet som hade lite apparater och så. Hur var det med gin då? Alltså när började du dricka gin? Hur gammal var du? För det, alltså, jag personligen så, man testade väl gin när man var yngre bara för att testa det och om man nallade någon gång. Men det var väl inte så att jag bara, oh, wow, gin, vilken framtid det kommer ha för mig. Men däremot så nu när man har blivit D40 så... Det är inte så att gin är en 40-årskris, men det känns ju samtidigt som att det kanske är nu man börjar uppskatta också, för att när man har köpt det i bar och så här har jag aldrig sett att jag skulle vara en hemmabartender med gin, utan då finns det så mycket annat, eller det fanns så mycket annat, men nu är det liksom, gin är ju det roligaste som finns.
För min del så hade man ju alldeles för dåliga erfarenheter från ungdomen då, så att det tog några år innan man hittade tillbaka till det. Jag intresserade mig för gin för bara, ja, det var ungefär när vi startade som... Man började inse vad man faktiskt kunde göra med det. Det har ju med trenden att göra också. När man insåg att det är inte bara avslagen sweppes och fick varm gin som man kan blanda ihop. Utan man kan göra så mycket med det. Det var ju då intresset verkligen började spira. Så att det har ju med att trenden kom och intresset ökade.
Ja, nej, men jag förstår det.
Dålig gin och tonic är ju så här. Det är ju lika folkligt som så här. Lasse Berghagen, rulltårta och starkt bryggkaffe liksom. Det är så här, det är mallen. Det var ju så här, det var ju MacGyver, det var Frosties och dålig gin och tonic. Det är ju hela liksom så här, hela hans liv känns det som. Nu låter det som att käka Frosties när jag är 40 liksom, men det är inte riktigt, där är jag väl inte. Men det har alltid funnits.
Vilket underbart liv du har haft.
Ja, eller hur, du säger, det är inte konstigt man ser ut som man gör liksom. Men alltså allvarligt, gin är otroligt roligt att se den utvecklingen som den har tagit och se hur folk nördar ner sig i någonting. Vi är ju jätteduktiga i Sverige på att så här, totalt nörda ner oss i trender och liksom, kolla pizzatrender nu, det går inte att gå förbi en altan utan att säga någon så här mellanchef med pizzaspade där just nu liksom. Och det är precis samma resa har vi gjort med ginen och det som för det framåt. Det är så roligt att så här, helt plötsligt får vi upp ögonen för svensk hantverksgin. Det blir liksom så här, det blir svenska berg och dalar och vatten. Det blir som man kan ta på det liksom. Det är fantastiskt roligt, så att jag förstår varför folk brinner så otroligt för det och ger sig in i det så hårt. Det är liksom blandning mellan så här skryt och hantverk och jag vill vara först. Skitroligt är det.
Vilket jävla brandtal.
Exakt. Sätt den på en t-shirt och sen är vi klara.
du ska se hur han pratar när han har fått i sig några stänkare också.
Jag tänker också att det där ryms inte på en t-shirt. Det blir en sån här kaftan liksom.
på våra storlekar på t-shirt gör det.
Men Johan, hur har du och ni jobbat för att hitta rätt smakbilder när det gäller både gin och även era andra produkter? Jag har ju förstått att det är givetvis spännande att fånga upp den lokala floran, men hur lång tid har du tagit att hitta rätt med era produkter och hur viktigt är det att vara unik?
Alltså det, hur viktigt det är att vara unik, den frågan är ju lite svår. Men det blir ju ganska naturligt när man försöker att jobba med vad man har i sin närhet. Jag menar det, ja, vad har vi runt vår gård? Vi är i vår vanliga dry gin till exempel, då har vi med slånbär, vi har med björnbär och det är verkligen sant att det var det vi verkligen hittade närmast gården. Det ligger på gården så vi behöver inte gå mer än 10 meter från destilleriet så hittar vi det. Så att, vi har aldrig försökt att vara unik, men däremot när vi skapade vår första produkt, vilket var vår dry gin, då istället för att forska reda på vilka flashiga kryddor vi vill ha, så då tog vi ett varv runt gården och såg vad vi hade och sen försökte vi bygga ett recept efter det helt enkelt. Sen tar det ju tid att skapa ett recept. Eller det tog oförskämt lång tid i början. Det tog ju, jag vet inte hur många hundra destillationer jag gjorde för att hitta vad jag ville ha. Men sen nu så går det ju snabbare och snabbare för man lär sig vilka givor man ska ha. Man matchar kryddorna på ett bättre sätt. Vi har ju samtidigt så har vi att man kan skapa sin egen gin hos oss. Att vi har visningar där man under visningen får göra sin egen gin. Och det är ju hur bra som helst för min del. För jag får ju då betalt. Jag får ju betalt av kunden för att produkttesta kan man säga. Jag har ju testat hundratals kryddor. Samtidigt som jag får betalt av någon och de köper produkten hur det än smakar. Så det är jättebra.
Du bara, ja du kanske ska prova lite grann av flugsvamp. Det skulle vara intressant.
Nej, vi försöker hålla oss från väldigt giftiga kryddor i alla fall.
Ja. Jag försöker.
Ja, precis. Det är bra att du säger det så här. Livsmedelsverket, om ni lyssnar på podden kan ni ju bara typ hålla för öronen just nu.
Nej, men vi gör ju en bäsk till exempel. Och jag menar malört absint, det blir ju Strindberg galen av. Så att vi lämnar ingen garantier kanske. Men Systembolaget gör ju rätt bra koller på produkterna, att de inte är giftiga och så vidare innan de släpps i butik i alla fall.
Men just det med att experimentera, då låter det som att ni experimenterar massor och kan man experimentera hur mycket som helst. Och det finns ju ändå vissa typer av regler kring vad som är en gin, de här förordningarna från EU och så vidare. Tycker ni att man ska vara mer så här ren i vad som är en gin, eller tycker ni att man ska vara mer en free spirit?
Personligen så tycker jag att det är ganska fri tolkning. Givetvis så måste ju, det ska ju vara mycket enbär i. Det ska ju smaka enbär med gin, men sen tycker jag ju det är kul och om alla skulle försöka härma gården, då hade inte det blivit någon trend och det hade inte varit så roligt, utan jag gillar ju det när man försöker ta ut svängarna lite. Om man ser på vår häggblomsgin till exempel, som vi gör då ihop med värdshuset Lindgården, den smakar ju inte speciellt mycket som en traditionell gin, men däremot så enbär är ju den dominanta kryddan i den och den passar ju fantastiskt bra med tonic. Så det är ju lite, givetvis ska man ta ut svängarna, annars är det inget kul.
Vad säger du då, Danne?
Ja, nej, alltså, jag är väl på exakt samma spår. Alltså det är kul att vissa får vara lite annorlunda och stökiga och sticka ut. Och jag menar, jag har lika mycket respekt och tycker det är intressant med väldigt traditionella smaker också. Det beror på hur man dricker och hur man ska använda det. Men det, den här resan vi har gjort med till exempel ginboken, och den har ju liksom gjort att vi har fått upp ögonen för liksom allt ifrån liksom rökig gin till blommig gin till liksom lagrad gin. Och det är det som blir så otroligt kul. Alltså så här, vi har ju suttit och testat, jag vet inte vad vi kom upp i, men jag tror vi har testat så här 120-140 ginsorter genom ginboken. Och det har varit fruktansvärt tråkigt om allting smakar likadant. Nej, så att det är kul. Så här. Men nej, jag älskar det lite punkigt.
Check på den. Johan, vilka ginprodukter är det ni har listade på Systembolaget idag? Det kan väl guida oss genom din portfolio här?
Ja, idag är det, vi har vår dry gin, vi har den här Lindgårdens häggblomsgin och vi har en fatlagrad gin. Det är de produkterna vi har idag. Sen kommer det några stycken till här, eventuellt.
Ja, ja, du har ju berättat lite grann om din dry gin där, vad som var kännetecknande för den. Och du har ju pratat lite grann om häggblomsginnen där. Men den fatlagrade, är det dryen som ni bara har fatlagrat, eller är det något unikt med den förutom det?
Ja, det finns lite, ganska mycket unikt med det egentligen. Det börjar med att den kommer till av ett rent misstag faktiskt. Vi råkade spilla ner några björnbär i den när vi skulle koka nästa gin. Så vi gick förbi den med tråg och jag råkade halka till. Och det, så den blev missfärgad och vi tänkte, vad fan gör vi nu? Men då hade vi tre ekfat som stod där, så att då hällde, ja, vi kan inte kasta den eller koka om det till vodka, så att då hällde vi på den på fat. Så att den kom till av en ren slump. Men samtidigt så de här faten vi hade som var då hårdrostad amerikansk ek, de hade vi lagrat en, de hade varit bourbon på tidigare, sen hade vi lagrat en egen produkt på dem emellan och det gjorde så att den blev ganska unik, så att nu gör vi den där produkten som egentligen var ett experiment som vi mellanlagrar faten på bara för att vi ska behålla smakerna som den, som vår fatlagare smakar helt enkelt. Så att den blev lite mer unik än vad tanken var, kan man säga.
Ja, men
så
att, kul.
Nej, för när vi hade gjort vår dry gin och vi hade tappat ner de där bären, vi försökte filtrera bort färgen. För vi hade, det var en liten batch då, så det var ju bara på 100 liter då. Men vi försökte filtrera bort färgen, men det gick inte. Utan den var svagt rosa och vi hade ingen tanke på att släppa en pink in. Nej, för det var lite kul att det var verkligen ett rent misstag den kom till världen. Men idag är ju den produkten jag helst dricker helt enkelt.
Om man ska gå igenom era produkter också och ge lyssnarna lite recept så här. För du berättade ju att häggblomsginnen funkar väldigt bra tillsammans med tonic. Så jag antar att du föredrar den som en GT. Men er dry gin, vad skulle du säga är en perfect serve på den?
Oj, det är en bra fråga. Jag dricker nästan all sprit ren. Det är så jag tycker om sprit helt enkelt. Men vår dry gin är väl den som... den lämpar sig väldigt bra ihop med till exempel Hammars original. Jag tar lite frusna björnbär när jag kör den och mycket is som sagt. Då har jag en ganska perfect serve för min del.
Ja.
Men det funkar jättebra med blodapelsin och grape, rättare sagt. Vad man har framför sig. Men vår häggblomsgin, den är ju lite mer... Den gör jag väldigt gärna en sour på, för häggblomstret passar otroligt bra med citron. Det blir en match made in heaven. Så den gör jag väldigt gärna en gin sour på, eller en bee's knees eller liknande. Där kommer den verkligen ut i sin fulla rätt. Samtidigt som att den är väldigt spännande i en dry martini. Vår fatlagrare, den dricks ju som en sipping gin. Eller då i en negroni kommer den verkligen ut i sin rätt. Den undviker gin och tonic helt enkelt.
Ja, men nu när vi intervjuas och hörs så är det ju faktiskt fortfarande Negroni Week också. Det får man inte glömma.
Mm, just det.
Danne, du då? Om man tittar på de produkterna som Gotland Spirit och Johan och gänget har tagit fram här. Vad uppskattar du för någonting?
Om man nu ska se till, om man säger som Gotland Spirit i sig, så är det när vi besökte gården så är det är svårt att inte bli kär. Liksom. När man kommer och liksom hänger med grabbarna och det är nästan lite så här romantiskt täcke över liksom hela framställningen. Och framförallt så var det när vi åkte ut och vi skulle ut och liksom fota och så där. Och så kom vi till en av åkrarna precis bredvid gården och jag tror det var Peter som stod och höll ut en hand och sa så här: här växer nästa års gin. Och det där någonstans föll vi för så otroligt mycket allihopa och ligger väl kanske till grunden för vårt samarbete, att just det här hantverket att producera sin egen råsprit och liksom löpa hela linan och det här liksom de gotländska smakerna, och det gör jättemycket och framförallt när man ser liksom ett produktsamarbete ihop framåt så här, hur man kan tweaka så här, att göra sin egen råsprit som Johan och Peter gör, det tar ju också med en smak smak in i ginen som har varit jätterolig att leka med när vi har satt smakerna. Så att någonting som jag tycker är otroligt kul med Gotlands Pils är att så här, de vågar ta ut svängarna, det är väldigt härlig gin. Nu har vi varit nere flera gånger och både liksom självklart laborerat med våra gemensamma produkter, men vi har också druckit sjuka mängder av deras gin och blandat lite olika tonic och sådär. Liksom. Det är kul att stå och snacka, för det är väldigt unika produkter och det hantverket lyser igenom och det faller man för. Det är otroligt härligt.
Ja, och nu när vi har pratat om det här, vi är ganska långt in i intervjun, så måste jag ändå säga att det kanske är dags att avslöja för lyssnarna vad det är för ett samarbete som ni faktiskt kommer att ha produktmässigt. Ni är ju färdiga med en produkt som ni har teasat lite grann om i sociala medier och så.
Ja, exakt. Vi håller på att släppa vår första produkt nu då, som är lite så här, flörta lite terroirmässigt, att vi har jobbat nästan uteslutande med gotländska smaker, och framförallt var det just det som var grejen, att vi ville smaksätta Gotland. Hur smakar Gotland? Och så att vår första lansering här är ju Martal och Sandberg, vilket är en jätterolig produkt tycker vi. Och det var inte en jättelätt resa att ta fram. Det tog rätt många månader faktiskt. Eller, vad säger du, Johan?
Jo, nej, men det gjorde jag absolut. Jag menar, vi börjar med att ta bort citronen, vilket jag har som syra i mina andra giner jag någonsin har skapat. Och då bytte vi ut mot gotländska äpplen då till exempel. Och då börjar man lite om från noll. Att man har ingen aning om vilka giver man behöver i för att få rätt syror. För att hela smakupplevelsen ska bli spännande. Så vi har labbat i bra många månader för att få till det. Samt alla andra krydder som är med. Det har varit jäkligt spännande helt enkelt. Och sen har vi skickat lite flaskor. Vi har haft våra möten. Vi har bollat fram och tillbaka. Otroligt många gånger. Vi har hittat en produkt som vi båda är jäkligt nöjda med.
Första produkten är ju en gin som ska, den ska sticka ut lite. Alltså den är ju självklart väldigt rund i smaken och sådär, men det är ju, det, om man ska försöka förklara den smakmässigt, så är den ju nästan lite så här mörk marmeladig av salmbären och samtidigt så väldigt så här, lite så här tallig av martallen, så att den blir nästan så här lite sötskogig på ett härligt sätt som när vi jobbar med den i drinkar. Vårt mål var ju få, hur kan vi jobba med den här i drinkar och också njuta rent? Hur tar den plats i olika kreationer? Och vi har ju blandat säkert 30-40 olika drinkar för att nå dit vi vill och se vart liksom den hittar den här balansen mellan smaker. Och vi har ju hittat egentligen ett gäng drinkar vi är jättestolta över att kunna få in den i. Så att vi, till exempel idag då, så gick vi ut, och det är självklart i Negroni Week, och så här, att vi gjorde en Negroni på den som är helt magisk. Jag har druckit skämskudde många Negroni i mitt liv, såklart. Och den är, om jag ska skita i jantelaga sånt där, det är en fantastisk Negroni. Det är håll i hatten roligt faktiskt. Utan att det blir för konstigt, så det är roligt. Men återigen, det här är ju vår första kreation. Vi har ju massa bus på gång och det kommer komma väldigt mycket mer ifrån vårt samarbete på både det ena och det andra sättet. Och det är väl också en sak som är så här, varför man gillar Johan och Peter så mycket, eller varför vi hittar varandra. Vi kompletterar varandra otroligt mycket. Men vi är ju också väldigt sådär, allihopa som grupp. Nu, så här, vi gillar att skapa, vi gillar att testa, vi gillar att utveckla. Och där fann vi varandra otroligt mycket i det här. Såklart vi ska göra det. Det finns inte så mycket regler, så här, utan det finns en väldigt sådär framåtanda och testa nytt. Så att vi har otroligt mycket på gång faktiskt. Och det glädjer mig.
Johan, hur skiljer det sig åt att skapa produkter med någon annan än när man är van att göra produkter för sig själv?
Egentligen inte så mycket. Det är bara jag har fått helt andra takes på det. Jag har ju alltid byggt en produkt innan. Jag har åkt runt ett varv till alla krögare som jag känner och liksom, vad tycker ni om det här? Men här har man ju haft liksom ett gäng att hålla på med, och de har ju haft, det har varit sjukt spännande. För till exempel Anders då, som jobbar på konceptism, han är ju en sån här kille som kan hålla på 40 minuter för att laga en drink. Men samtidigt som när du dricker den så blir det absolut godaste du någonsin har tagit i din mun.
Ja.
Men det har varit så jäkla spännande att jobba med det från andra vinklar och
Ja, det var roligt hela vägen. Samtidigt som att det har ju varit så jäkla kul att samarbeta med de här grabbarna samtidigt. För de är inte bara jävligt duktiga på vad de gör. De är jäkligt roliga som individer också. Så det har verkligen varit en helt fantastisk resa. Och mycket snack, mycket garb. Ja. Ja. Vi kan vara brutalt oseriösa samtidigt som vi kan vara fruktansvärt seriösa. Helt enkelt.
När vi tänker annan tillverkning och annan utveckling som du har jobbat med, så vill jag gärna lyfta Spill Spirits. Den känns som en unik innovation. Kan du berätta lite mer om det? Och ni har ju ändå fått lite priser här nyligen också, och det känns som att det är någonting som är väldigt uppskattat, just ur den här hållbarhetstanken.
Ja, alltså allting med hållbarhetstänket är ju jäkligt inne nu, till att börja med. Och ja, vi har vunnit priser. Jag fick precis det här skapapriset för att jag hade kommit på innovationen och så vidare. Men ja, det där börjar ju också, som det mesta andra i mitt liv, så börjar det som en galen idé. Och sen, ja, med lite tur så blir det verklighet helt enkelt. Så att jag satt egentligen bara och tänkte på det här med... Jag brukar säga att jag är ingen sån där miljökämpe. Det ska jag inte utge mig för. Men däremot så hatar jag slöseri. Daniel har varit på gården hemma hos oss. Så att där är ju, de flesta fordonen är ju från 60-talet liksom. Så att...
Du har inte slängt något på 30 år.
Nej, men alltså, man slänger ingenting. Man byter inte ut någonting som inte är trasigt. Och den där är någonting som har levt med mig under hela mitt liv egentligen. Och helt plötsligt, jag kan inte redogöra varför tanken kom upp. Men jag började tänka på att fan, vi gör sprit. Vad handlar det om? Ja, det handlar om att jäsa kolhydrater. Och omvandla kolhydrater till jäsbart socker, så har vi basen för att göra alkohol. Och de här då, jag startade upp med Coop Gotland. De har varit väldigt, väldigt framåt med deras miljötänk. De har tänkt väldigt annorlunda. De började göra gödsel av matvaror som inte gick att sälja och sådär. Så att klockan 00:30 en fredag natt, då drar jag iväg ett mejl där. Jag bara kom på tanken att fan, vi borde ju kunna göra sprit av alla kolhydrater de slänger egentligen. Och så jag drar iväg ett mejl. Jag tänkte som själv att de kommer att tycka att jag är totalt dum i huvudet. Jag skickar ett mejl klockan 00:30 på en fredag kväll. Så de kommer att tro att jag sitter hemma och är pissfull helt enkelt. Men de nappar ju direkt, och det vart någon kom in och hämtade grejer. Vi provar. Och så vi drog igång ett pilotprojekt med dem, och det föll väldigt väl ut. Vi kunde göra väldigt bra sprit, till trots att vi inte har samma recept på mäsken. Vi kan ju aldrig redogöra exakt vilka ingredienser vi har i den. Men efter att vi började destillera allting ytterligare en gång till 96%, då fick vi bort alla smaker, och det vart en jäkligt bra produkt. Så det har varit ett jäkligt kul jobb. Och sen när vi då kom in där, då fick vi till exempel se att fan vad kaffe de slänger. Men kaffe har inte mycket kolhydrater i sig. Så att, ja, då tog vi rätt på kaffet och gjorde en kaffelikör. Så att det har bara gått vidare och vidare. Nu gör vi en limoncello ihop, för de ringde. De hade fått in ett parti citroner som då var hur fina som helst. Men de hade fläckar på sig, så de var inte så estetiskt tilltalande. Så då gjorde vi en limoncello, men den släpper vi bara till krogar. För vi har ingen aning om hur mycket citroner de får in och så vidare. Så att det blev liksom en så här säsongens vara, kan man säga. Nej, så det där har varit jäkligt kul. Och det är också en av de absolut största fördelarna vi har, i och med att vi gör all vår egen sprit. Så att då kan vi ju laborera själva hur vi gör våran råsprit helt enkelt. Vad vi ger sig på, men... Vi har ju satt det som ett eget varumärke då, det här Spill Spirits, så att inte folk tror att vi har gamla utgångna produkter i våra andra produkter som ginnerna och så vidare.
Jag gillar det jättemycket, och jag vet också att er polare från TV-sjö vet jag också har varit inne på liknande, att återanvända, vad är han nu? Var knäckebröd tror jag han sa att han gjorde.
Ja, precis. Jonas, han gör ju en... Det var ju också... Han var ju också en bidragande del i tanken, i och med att han gjorde den här knäckebrödsakvaviten ihop med skevig bröd, tror jag det.
Ja, men precis.
Så att vi tog det bara... Det var ju samma idé, bara att vi tog det 20 resor längre, att vi utnyttjar allt de slänger i en affär. Allt som ska hamna på en sophög annars.
Nej, det är skithäftigt. Och jag kan tänka mig också, Daniel, att du tilltalades lite grann av den här innovativa och idégenereringen som Johan sitter på också. Det måste vara väldigt kul att gå ihop i ett sånt samarbete.
Ja, absolut. Alltså det är ju lite hand i hand, precis det han säger. Att när liksom efter vårt besök och vårt andra och vårt tredje, så här att det finns så mycket tankar och idéer och innovation och framåtanda, och det kittlar i oss liksom. Vi tänker ju väldigt, vi kompletterar dem jättebra, vi tänker väldigt lika i mångt och mycket. Men framförallt så handlar det också om att det handlar inte bara om att göra dumma produkter och så, utan i grund och botten så är det ju extremt imponerad av smakerna som kommer fram också. Det blir ju faktiskt otroligt gott. Och spillprodukten har vi ju pratat jättemycket om, och den är jätteimponerande. Och vi har ju druckit jättemycket av kaffelikören. Och
du har?
Jag dricker inte mycket av kaffelikören. Nej, men den är väldigt god, men det är bara en sån sak. Jag menar så här, kaffelikörer har ju helt plötsligt slått så här otroligt mycket de senaste åren, och liksom väldigt många som har börjat producera egna. Och jag menar, Johan och Peter, de var ju först på bollen, skulle jag nästan vilja säga, att när vi var där så var det ingen annan som hade börjat. Och de inser ju inte själva storheten i vissa av grejerna de gör. Och liksom en skitsnygg produkt, rakt igenom, svinbra, både smak och utförande och innovation och liksom framåttänk och hållbarhet och allting. Och så sitter de där på sin gård och ruvar på den och är lite så här bonniga liksom. Och där känner vi också någonstans så här, fan grabbar, släpp sargen nu. Nu måste vi bara snacka. Så jag är jätteimponerad av gänget.
Ja, men jag tänker också det att Johan, inte för att vara elak, men det känns som att ni var inte så aktiva med marknadsföring.
Nej, det som gör att vår story blir riktigt bra, att vi får en unik story, det är att vi gör all vår egen sprit och allting. Men det är samtidigt är det vår största begränsning, att det gör att vi har ju faktiskt haft svårt att producera de mängderna. Det här var tänkt som ett hobbyprojekt från början, och vi har haft svårt, det tog skruv. Vi fick ju en extremt mycket bättre försäljning redan än vad vi hade räknat med. Vi tänkte ju sälja några hundra flaskor om året, var vår tanke från början. Att sen blev det några tusen flaskor till, och så vi har haft svårt att producera i de mängderna redan, men nu står vi inför en ganska stor utbyggnad, för nu har ju planen ändrats. Jag menar, från att det skulle vara en hobbygrej vi jobbar en månad, två månader om året med, så har det ju blivit någonting vi är tvungna att göra varje dag i veckan. Ja, det har blivit vår heltidssysselsättning helt enkelt. Och då har vi fått tänka om, så nu bygger vi ut ordentligt. Och där är ju en anledning till att vi slår ihop oss med ett par som är lite bättre än oss på att höras och synas och tala om vad vi gör. Jag menar, jag är ju svårt att få på micken på datorn. Du kan ju tänka dig hur det är att försöka marknadsföra en produkt då. Så vi hade ju egentligen inte en tanke på ekonomi när vi startade, utan vi hade, det enda vi tänkte på var vår passion för det. Vi behöver hjälp med vissa delar.
Ja, men så är det ju i alla sunda förhållanden, skulle jag säga.
Ja, absolut. Jag tycker det är jäkligt mycket mer spännande att gå in och bygga en produkt för att man älskar den biten, än att man är jäkligt bra på marknadsföra och bygger en produkt bara för att man är bra på att sälja helt enkelt.
Hur ser framtiden ut med er då? Ni teaser lite grann att ni har många grejer i pipen. Ja, ni får gärna teasa någonting lite mer om ni vill det. Ni vill inte.
Johan var väl lite inne på det där, och det är väl en liten tease att de bygger ju ut. Det kanske, ja, det är väl en liten tease. Det är väl med där på ett litet hörn liksom. Nej, men alltså
vi vet ju inte riktigt själva vad det blir i framtiden. Alltså vi är ju ganska yra höns allihopa som spretar åt olika håll. Så att då försöker vi ju få ihop det till någonting gemensamt kul. Nej, vi har en tanke, men det är inte sammansatt till någonting spikat. Så att vi har grejer på gång helt enkelt.
Ja, ni skapar ju någonting också nu när det är så otroligt spännande tider för svensk gin också. Jag brukar ofta fråga vad den här svenska gin-explosionen beror på, och vad är er bild av det? Daniel, du har ju varit mitt uppe i det, men Johan, för din del, hur ser du på det hela och avskärma på Gotland och titta? Nej, skämt bara.
Flatspost Johan liksom.
Röksignaler för dig. Ja. Nej, alltså, det är ju som det Daniel var inne på här, att vi svenskar är ju så bra på att haka på trender. När det kommer en trend så liksom, då går vi in 300% för det på en gång. Och givetvis så har det ju blivit, i och med att då har vi producenter hakar på och gör våra egna produkter, det förstärker trenden att jaha, det kan smaka på olika sätt. Ja, men då blir det ju så att jag måste ju ha 370 sorter i mitt barskåp istället för en Gordon. Så att det är ju en kedjereaktion. Vi har många duktiga småföretagare här i landet som hakar på, som startar ett destilleri, som gör någonting unikt, samtidigt som vi har en, ja, vi vanliga svenskar tycker det är jäkligt kul att få nörda ner sig i grejer. Så att det där är ju, det har gett varandra helt enkelt. Sen har vi ju, samtidigt så är det ju väldigt mycket bra grejer som har släppts. Vi svenskar är ju faktiskt ganska duktiga på det också, att vi gör ingenting halvdant i många fall, utan det är ju riktigt jäkla bra grejer som har släppts. Och det blir spännande. Jag är lika fast i den där. Jag har ju aldrig köpt så mycket gin som när jag startade ett ginföretag. Bara för att få inspiration för andra, för att se hur de gör. Jag äger ju de allra flesta från alla destillerier runt om i Sverige, så försöker jag ha någon flaska liksom. Jag tycker det är skitkul själv.
Alltså det är som du säger, det är otroligt vad bra gin det finns i Sverige just nu. Och de liksom eldsjälarna bakom och passionen och hantverket. Det är ju inspirerande att träffa liksom alla de här människorna och se vad som händer och vad som bubblar under ytan och så här. Oavsett trend eller inte, så är det, man gillar ju hantverk, och man gillar hantverk när det är bra dessutom. Det är, man blir stolt över Sverige.
Ja, men faktiskt, man, just att folk kan gå och köpa en produkt som är dubbelt så dyr för att den är tillverkad på ett unikt sätt. Den är, ja, det är några tokiga jäklar någonstans i Sverige som har gjort sin variant. Ja, men då går man och köper den istället för att bara hålla sig till sin storskaliga Gordons eller vad det nu är man dricker. Så, nej, det är väldigt kul att jobba i Sverige också, att vi har den kundkretsen vi har.
Är det någonting som ni avslutningsvis vill skicka med till lyssnarna?
Helt tyst.
Pinsamt tystnat.
Jag tycker det är lite lustigt med tanke på hur mycket ni har pladdrat innan.
Ja, exakt. Nej, men skicka med. Fortsätt drick bra gin. Fortsätt självklart stötta de svenska ginföretagarna. Det finns otroligt mycket mer. Det tar ju aldrig slut. Det kommer ju vara ny grej efter ny grej på ett väldigt positivt sätt. För det finns väldigt mycket kvar att ge, tror jag. Jag tror att vi kommer fortsätta se en otroligt mycket kvalitativ gin komma ut. Väldigt innovativ och kanske ännu mer lekfull eller ännu mer traditionell. Och jag ser fram emot att fortsätta och testa och inspireras av vad alla andra gör också, såklart. Framtiden är ljus.
Och framförallt, missa inte att prova Gotland Botanical Gin, Martal och Sandberg, såklart.
Oj, oj, oj.
Jag tog ditt jobb där, Daniel.
Nej, exakt, jag kan inte säga det. Vi vänder på det istället. Vi säger så här, jag skickar med så här. Efter 1 november kan alla andra lägga ner. Nej, det ska bli jättekul att få en liten del av den här ginvärlden med vår första gin.
Kul. Ja, stort tack för att ni ville vara med i ginpodden, och stort lycka till framåt också.
Tack själv och grattis till 1 år.
Tack.
Stort.
Ja, det är stort. Ska vi sjunga för dig?
Ja, kan inte göra det. Jag får höra det.
Ja, må han leva.
Ja,
ska du komma efter?
Ja, vi kör ju kanon här. Det är ju inte.
Jag tänkte ju kanon, ja.
Ja, jag tänkte, tiden går lite bakåt på Gotland liksom. De ligger lite efter.
Ja.
Bra produktionsvärde, men jag bugar och bockar ödmjukt.
Tack snälla.
Tack.
Du har precis lyssnat på Ginpodden med mig, Joakim Lundin. Om du har feedback på podden eller vill komma med tips på innehåll eller bara komma i kontakt med mig, så gör du det enklast på ginpodden@gmail.com. Stort tack för att du har lyssnat.